Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-podd. Solen skiner över hela Sverige. Det har varit en fantastisk värme när värmeböljan har skickats upp ifrån Europa och bara pepprat oss med härlig sommarsol, dundrat oss med härlig D-vitamin, fått oss alla lite finare genom att få lite härlig färg på vår kropp. Vi har njutit i solen, vi har druckit vatten, vi har badat, vissa har grillat, andra har haft kul. Ej, det är sommar, men snart är det slut. Jag vet att det här är den första arbetsdagen för väldigt många av er. Och ja, jag har ju suttit och poddat varje måndag ändå för er skull, så att ni ska kunna ha haft något att njuta av under den här fantastiska sommaren. Ja, så fint är det. Kära vänner, välkomna till MMA-podden. Paul Edvaja här, och idag har jag med mig, som ni märker, var det ingen som svarade. Det är bara jag. Idag är det bara jag. Jag har varit på några för att kolla om de ville vara med. Jag har tyvärr åkt på lite sena avbokningar, och den här gången är det bara jag som kommer sitta i studion. Men vi skyller på Sebba där. För Sebba skulle spendera en weekend i Grekland. Den weekenden blev en vecka, och den veckan blev två, som sen blev tre och sen fyra. Och nu har den blivit fem, och han kommer aldrig hem igen. Så kan det gå när Sebba väljer att åka till ett av sina tre hemländer. Han är ju då chileno, grek och ja, svensk. Just nu vi är bosatt i Grekland och har startat Greklands bästa MMA-podd. Nej, skämt åsido, han är i alla fall på semester. Vi hoppas att han kommer hem igen. Om ni redan följer han på Insta, att Sebba, gå in i hans DM och säg nu, du, lägg ner den där semestern. Jag fattar att du är kär och det är kul att vara med din flickvän där, men kom hem till MMA-podden nu. Det här börjar bara bli tramsigt. Ni kan liksom citera ord för ord och verkligen bara langa iväg den lilla DM:et till Sebba. Och Sebba, om du lyssnar, kom hem nu för fan. Lägg av med det där jävla solandet på stranden och käka calamares och härlig grekisk grill och allt vad du gör. Ta dig hit nu. Galaxen behöver dig, pojk. Nu behöver du vara här. Jag sitter i alla fall här och avnjuter en liten härlig svensk kaffe, inte grekisk kaffe som Sebba gör. Och där tog jag en liten slurp av den kaffet. Så ni kommer få vara med här med mig nu när jag sitter och dricker kaffe och spekulerar och drar lite teorier om MMA. Jag kan bara säga så här, den här veckan för mig, den har varit otroligt skön. Jag har tränat en massa, jag har varit ute i solen, jag har badat, jag har bara passat på att njuta. Jag har läst en sjukt bra bok som heter Mastery of Self med Don Miguel Ruiz Jr. Jag har spelat in bra poddar till min egen podd Öppet sinne. Ifall ni inte lyssnade på avsnittet med Bianca Antman i Öppet sinne, gå in och lyssna på det, för det är otroligt bra. Det var det senaste avsnittet jag släppte. På onsdag släpper jag den, jag tror att det här faktiskt är officiellt det längsta avsnittet i min podd. Vi landade på 1 timme och 54 minuter. Vi kom in på allting verkligen som har med livet att göra. Så ifall ni gillar andra grejer än MMA, så tycker jag att ni ska lyssna på mitt samtal med Gurgin. Och det släpps alltså nu på måndag, förlåt, nu på onsdag kommer det. Och det är ett jättelångt avsnitt där vi satt och började filosofera djupt om verkligen allt. Vi kom in på livet, vi kom in på alla ismer, vi började diskutera otroligt mycket om alla masker och titlar vi tar på oss själva. Det är en schysst dialog. Det börjar med att vara en intervju. Till slut så blir det verkligen en konversation mellan mig och Gurgin. Som jag var nästan lite frustrerad över att jag var tvungen att avbryta samtalet. Jag skulle iväg på ett möte, så jag var tvungen att stänga ner. Jag tror att vi hade nog kunnat sitta i 5 timmar om det bara hade, om vi hade kunnat. Men det gick inte. Så lyssna på den och missa verkligen inte min podd Öppet sinne, för jag är jättepartisk i den här åsikten. Men det är en jävligt bra podd. Det är en otroligt bra podd som går på djupet om allt i livet, och det är en podd där gästen också verkligen får möjlighet att göra sin röst hörd. Jag tycker det är jätteviktigt när man intervjuar någon att låta gästen få prata. Jag är inte så intresserad av att hålla på och avbryta hela tiden för att komma med mina åsikter. Jag slänger in dem när det går, och ibland blir det en intervju och ibland är det en konversation. Det är blandat. Men missa verkligen inte Öppet sinne. Jag, återigen, jag är jättepartisk i den här åsikten, då är det min podd. Men det är en jävligt bra podd. Det är fan galaxens bästa. Galaxens allra bästa podd. Men hörni, är ni redo? Jag kommer sitta här och dricka lite kaffe samtidigt, bara så att ni får ta det för vad det är. Ni får se mig som kaffesällskapet. Så om ni har möjligheten att hälla upp en kopp kaffe, gör det bara. Släng på en, sätt på en panna kaffe och drick kaffe med mig, så ser vi det här som kaffeavsnittet med Paul Elvaje. Nu rullar vi igång. UFC 252, Miocic mot Cormier, del 3. Det här skulle bli Cormiers sista match, var det sagt. Och det är väl förmodligen fortfarande den sista matchen. Och jag tycker att vi flyger på huvudmatchen direkt. Titelbältet stod ännu en gång på spel. Första gången de möttes, då var matchen klar endast i den första ronden. Och då stod Danny Cormier som segrare. Andra gången de möttes, då avgjordes den i 4:e ronden, och då hade Stipe Miocic som segare. Miocic såg seg ut i de första typ 3 ronderna, men sen vaknade han i 4:e, började dundra på ordentligt med kroppsslag och ja, avslutade DC i möte nummer 2. Nu var det dags för 3:e gången. Och ni som hörde förra avsnittet, ni vet att jag spekulerade i att Stipe Miocic skulle ta den. Jag hade gärna sett DC som vinnare, sa jag, men jag trodde ändå att det var Stipe Miocic som skulle plocka hem den. Och jag måste säga att matchen gick väldigt mycket som jag hade trott. Jag tycker att Stipe gjorde en, såklart, otroligt mycket bättre match än vad han gjorde omgång 2. Och i slutet av 5 stycken ronder, då var det han som stod där som segrare. Jag ska titta i min telefon här lite snabbt nu, för att jag tog en printscreen på domarkortet. Så jag tänkte att vi ska gå igenom den tillsammans här. Då ska vi se. Intressant. Det är alltså 2 domare. Hade DC, att han hade tagit den första ronden. Sen är det nästan enhälligt på alla. Spännande. Här har vi en domare som endast hade DC som vinnare i den 4:e ronden. Men det hade även en annan domare också. Men den här domaren var den enda som hade Stipe som segrare i den första ronden. Annars var det väldigt jämnt dömt. I alla fall så var det Stipe Miocic som plockade hem det enhälliga domslutet efter 5 stycken ronder. Jag tycker han gjorde en väldigt, väldigt bra match. Och jag tänkte så här, vi flyger in direkt på ögonpetningen. För ögonpetningen har ju varit lite av en het potatis här bland väldigt många, och speciellt bland en hel del medier. Någonting som jag reagerade på väldigt tidigt, ni som lyssnar på mig i den svenska kommenteringen, hörde att jag påpekade, jag vet inte vilken rond det var nu, men att det var någonting som var fel med DCs öga. Han hade blivit prickad av någonting och ögat såg konstigt ut. Jag reagerade direkt när han kom ut igen och rondade att någonting som ser väldigt konstigt ut med DCs öga. Senare får han ju den här ögonpetningen, och det blir ju såklart värre. Frågan är lite, vad hade hänt precis där innan? Jag kan vara ärlig och säga att jag har inte sett om matchen sen jag såg den under kommentering. Men någonting blev han träffad med. Så jag måste ganska snabbt säga här att jag tror inte att ögonpetningen var det som skapade det. Den är delaktig, men det var redan någonting som hade hänt. Dana White tog också upp det här när han var på presskonferensen, att DCs öga var redan skadat innan ögonpetningen. Så han tyckte också då att ögonpetningen var inte det som liksom skapade problemet. Problemet var redan där. Sen är det klart att det blir inte bättre av att du blir petad i ögonen. Men redan hade ögat landat, det hade liksom börjat, det hade hänt något där i, det hade redan börjat svälla. Det såg olika ut, ögonen såg väldigt olika ut. Och sen kommer då den här ögonpetningen. Mark Gardner trodde först att det var ett slag. När han ser om reprisen så ser han att det är en ögonpetning. Och det händer. Jag förstår det. Står du på fel sida av det där så kan det mycket enkelt se ut som ett slag. Så jag kommer inte sitta här och basha på att han inte såg. Jag fattar. Från en viss vinkel, det kan se väldigt annorlunda ut. Hur som haver, det där ögat svällde mer och mer. Det konstiga här är väl ändå att de inte reagerade på att DC säger att jag kan inte se ur ögat. För det säger han väldigt högt. Det var nog inte bara en gång, det var nog både 3-4 gånger som han påpekar att han inte riktigt kan se under rondvilan och när han ska kliva ut. Det här borde någon av läkarna ha reagerat på. Om inte kanske annat Mark Gardner borde kanske ha hört det. Här, jag får väl ge det igen då. Det beror väl helt på var han stod i buren, han kanske inte hörde. Men det är lite konstigt att ingen reagerade på den kommentaren, kan jag tycka. För det är ju egentligen en sån kommentar som ska bryta en match. Jag kan inte se ur ögat. Hade en läkare frågat honom, kan du se, och han hade sagt nej, då hade de stoppat det. Men det fortsatte. Det fortsatte hela 5 ronder. Jag tyckte väl att det såg ut ungefär som att också Stipe hade kunnat avsluta honom. Nu vet jag inte om det var rond 2 eller rond 3 där det såg ut som att han var väldigt nära avslutet. Men han fick liksom inte riktigt till det. Och ja, det gick ju som det gick, helt enkelt. Till slut så var det i alla fall Stipe Miocic som var segrare. Jag tycker Stipe jobbade väldigt bra. Jag tyckte han jobbade bra med strikingen. Han jobbade väldigt bra med kroppsslagen också. Han skickade nästan 30 stycken, tror jag, mot DC. Han började med dem väldigt tidigt, började han jobba kropp. Han prickade mycket huvud. Han clinchade upp honom mot buren. Kommer inte ihåg om det var underhooks eller overhooks. Jag tror det var underhooksen han hade. Jobbade med honom väldigt ordentligt där. Någonting som även hände en hel del gånger under andra matchen också, att de hamnade där. Men han fick otroligt mycket clinch-tid där han verkligen pressade upp DC och bara, nej men nötte, var jobbig. Och fick klockan att gå genom att kontrollera DC mot buren. DC fick inte till egentligen något speciellt i den här matchen, måste jag säga. Och på ett sätt så kan jag tycka så här. Jag märkte, det var väldigt konstigt, för jag kan ha en tanke ibland om vem jag kanske vill ska vinna. Jag sa att jag ville se DC vinna, jag hade gärna velat sett det. Det lustiga var att under kommenteringen kunde jag känna ibland i mig själv att jag var så här: kom igen nu Stipe, kom igen nu. Jag vet inte vad det beror på, men vi tog ju upp det även här i podden också, att det hade varit lite skönt ändå kanske om titeln stannar. Det behöver inte bli en vakant titel. Det är så här, fint för DC, ja. Det tycker jag verkligen, det hade varit jättefint för honom att få avsluta så. Men det hade fan ställt till lite problem också. Det hade varit segt med vakant titel. Och så är det ändå förmodligen Stipe som hade fått fightas igen. Och så hade han då mött Francis Ngannou eller någon annan. Så bara... skönt. Vi har en mästare. Mästaren är kvar. Mästaren ska inte pensionera sig. Även fast väldigt många frågade Stipe om han skulle gå i pension, så sa han nej. Men han är kvar. Stipe är kvar. Nu är frågan, vem ska han möta? Ska han möta Francis Ngannou igen? Francis har gjort bra ifrån sig. Avslutat väldigt många. Sett livsfarligt ut sina senaste matcher igen. Eller ska han möta John Jones? John Jones langade ut några tweets där att han verkar vara lite sugen på att kliva upp till tungvikt. Jag tror han ser en möjlighet att bli champ och skapa ytterligare legacy. Så vi får se vad som händer där. Jag är nyfiken på en match. John Jones, Stipe Miocic. Och jag tror nog bara när jag slänger ut tanken så här, då tror jag nog faktiskt att det är John Jones match. Jag tror att han tar den. Jag tror han vinner mot Stipe Miocic. Det tror jag. Men det återstår att se. Det verkar även som att UFC faktiskt är lite sugna på John Jones och Stipe Miocic också. Så vi får se hur det blir. Om det är den matchen de väljer att göra. Eller om de väljer att göra en annan match. Det finns ju intressanta matcher att göra för John Jones eller tungvikt också. Man är fortfarande nyfiken på. Det finns 2 stycken. Det är både Dominic Reyes. Och även nyfiken på att se honom mot Thiago Santos igen. såklart. Jag vet inte riktigt vilken jag är mest nyfiken att se, om det är Thiago Santos eller om det är Dominic Reyes. Jag vet inte, Santos pajade ju benet där ganska tidigt och kunde inte riktigt göra den matchen han ville. Dominic Reyes tyckte jag såg riktigt bra ut. Första ronderna var hans. Sen kom John Jones i kapp, vilket han typ alltid gör också. Lyckas alltid komma i kapp till slut. Men det finns intressanta matchningar att göra. Och såklart, Francis Ngannou och Stipe Miocic igen. Det är intressant. Speciellt nu när Ngannou håller på släcker folk till höger och vänster på det sättet som han gjorde. När vi ändå är inne på tungvikt så vill jag bara också slänga in då att Jairzinho Rojcenstruck vann mot Junior Dos Santos. Han avslutade honom i rond 2. Det var en TKO. Och nu kan man ju då frågasätta om det kanske är dags för Junior Dos Santos att lägga handskarna på hyllan. Jag hörde att han fick lite den frågan, eller den kommentaren gick även till Dana White med, och vad är det nu? Det är väl 5 eller 6 stycken knockouter, och alla hans senaste 5 eller 6 knockouter ligger just nu på just förluster kommer via knockout. Fan. Det är synd. Jag kan tycka lite synd om Dos Santos att det är så han torskar hela tiden. För när knockouterna raddas upp, då är det faktiskt dags att kliva åt sidan. För nu handlar det om hälsan. Det handlar om att behålla huvudet. Vilket man gör ju kanske inte riktigt det när man börjar åka på den typen av knockouter gång på gång på gång. Att man blir släckt sådär. Så vi får se. Det verkar lite som att UFC typ vill ta ett samtal med Junior Dos Santos och kanske rekommendera honom att det är över nu. För här får vi verkligen lägga in. Det är otroligt stor skillnad på att förlora matcher och bli knockad i matcher. Där hoppas jag bara att alla är överens. Om vi tar till exempel Alex. Alex har aldrig blivit släckt på det sättet. Det är ingen som har knockat honom. Det är ingen som har avslutat honom på det sättet. Det finns väldigt många där ute som kan dra på sig 15 förluster. Men allt handlar om hur du förlorar. Förlorar du 15 via knockout, då ska du ju verkligen överväga din karriär. För det handlar verkligen om hälsan. Och för Junior Dos Santos så tycker jag nog att det är dags att börja tänka på den. Så vad händer nu med Daniel Cormier? Vilken man! Vilken karriär han har haft. Han har haft 2 karriärer. Det har varit brottning. Han har varit med i de olympiska spelen. Han har tagit sig till de allra högsta höjderna inom MMA. Han har vunnit bälte i både lätt tungvikt och tungvikt. Otroligt. Och det är imponerande. Det är väldigt imponerande. Jag hoppas att DC här och nu faktiskt är klar med MMA. Han ville gå ut med flaggan på topp. Han gjorde tyvärr inte det. Men kliv åt sidan nu. Han har inget mer att bevisa. Han säger själv att han vill fighta som bälten. Om det inte är det han får så är han inte så intresserad. Vilket jag kan köpa. Att han känner så. Jag tycker nog att det är rätt av han att kliva åt sidan. Om det ändå är ingen titel som står på spel. Och Han har haft en fin vända, och jag tror att det är ingen av oss som har följt hans karriär som direkt kommer glömma honom. Det finns många fighters vi kommer glömma, men DC är inte en av dem. DC är ändå en av dem som har satt en otrolig stämpel på MMA-kartan och verkligen varit med och skrivit ett stort kapitel i den boken. Så han har ingenting att skämmas över, även om han gick ut med en förlust nu. Han är inte den första. Får väl ge det till han då. Han blev inte släckt, han blev inte submittad, han låg inte och snarkade inne i buren, utan han förlorade på domslut. Det gick inte hans väg. Ja, tråkigt. Men det finns ett annat kapitel nu, och det är livet. Han väntar sitt tredje barn. Han har en familj hemma som förmodligen har varit väldigt, haft en frånvarande pappa i vissa tillfällen då han har varit på sina camps. Så jag tycker det är bra ändå att ge dem den här tiden nu. De är fortfarande unga, satsar på familjen, sticker iväg och gör lite kommenteringsjobb. Han är grym på det, jag tycker han är riktigt bra. Jag lyssnar på honom några gånger, jag tycker han är riktigt bra. Jag gillar hans analyser av fighter, jag gillar att lyssna på honom när han pratar om MMA. Han är riktigt, riktigt bra. Så det här är rätt tid, verkligen rätt tid för DC att kliva åt sidan. Så vi säger här, Tack för allting, Daniel Cormier. Vilken fantastisk krigare du har varit, både innanför och utanför buren. Och det känns lite som att nu när han har börjat synas i ett annat rampljus i form av kommentering och han syns i tv på ett annat sätt, så jag får känslan av att han har fått en hel del ny skara fans. Jag tror att folk buade rätt mycket åt honom i början, men det känns inte som att de gör det längre. Jag har gillat honom från början. Jag har känt honom som väldigt så här missförstådd. Han har en speciell typ av humor som jag gillar, men jag tror att många har missuppfattat hans sarkasm för blodigt allvar. Men som sagt, tack för allting. Det har varit en jävla resa och fan vad kul det har varit för oss som jobbar med sporten och för alla oss som även bara tittar och älskar MMA att få se. Men lämna nu, även om du inte gick ut med en seger, flaggan är ta med fan på toppen då. Så tack för allting. Kvällens co-main event. Det var ju en match med mycket hype. Sean O'Malley, Marlon Chito Vera. O'Malley var obesegrad med 12 vinster, 8 knockouter, en submission vinst och 3 stycken domslut som gick hans väg. Chito Vera, otroligt talangfull, vi lyfter det sist. Det här är det tuffaste testet för Sean O'Malley utan tvekan. 16 vinster, 6 förluster, aldrig blivit avslutad, Chito Vera. Och han har 6 knockouter, 8 submission vinster och 2 stycken vinster som kommer då via domslut. Ja, den här matchen gick nog inte som många hade förväntat. Med 20 sekunder kvar på rond 1, då var den över. TKO, segrare var Marlon Vera. Under kommentering så uppmärksammade vi att det är någonting som är fel med O'Malleys, jag tror det var högra benet. Det var någonting som inte riktigt stämde med. Han började trampa konstigt, det började hända väldigt mycket udda saker. Sen gör han någon grov snedtrampning och därefter var ju foten, den var paj. Bokstavligen paj. Han försöker hoppa åt sidan, maskera på något sätt, men det går inte. Till slut hamnar han på backen. Marlon Vera går in och verkligen dundrar på med en armbåge rakt ifrån helvetet alltså. Och det var början på slutet. Och där klev Herbin in ganska snabbt. Han bröt. Vissa tyckte att det var ett litet för tidigt stopp. Jag kunde känna det i första instansen med. Men det finns ett stort men här, och det är nog det att Herb Dean var otroligt medveten om skadan som han hade på foten. Och den där armbågen, alltså wow, det var en tung armbåge. Så det var ett bra stopp utav Herb Dean. Den här matchen hade inte gått åt något annat håll heller ändå. Den hade förr eller senare avslutats med Chito Vera, även om Sean O'Malley hade överlevt till rondvilan, så hade han ändå åkt på stryk till slut. Och här var också där lite i första instans, så kändes det som att Chito Vera var väldigt glad. Va? Han slängde vissa kommentarer. Vad var det? Immigranthjärta. Och han hade mer I got more dog than most people in here. Någonting sånt sa han. Han firade det där väldigt, väldigt mycket. Var otroligt glad. Och jag tror att det där störde många. Många kände att Sean O'Malley fick en skev skada bara. Och du är jätteglad över det. Men ja, det här var verkligen en match som jag var tvungen att se om. Jag tittade om den och jag såg om den här detaljen. Jag tror att jag såg om den säkert 10 gånger när jag märkte att den var. Och jag här var också tvungen att lyssna på de engelska kommentatorerna för att se om de såg det här i den här instansen. Vilket de inte hade gjort heller. De hade missat det totalt. Men det är en spark. Kameravinkeln är lite fel för att se exakt var den träffar. Men jag upplever att Marlon Vera träffar någonstans strax under knähöjd, verkligen strax under, eller om det är precis vid liksom, vad säger, underbenet och där knät möts, fast på utsidan då. Där prickar han honom med en stenhård low kick. Och direkt när den sitter, redan där börjar Sean O'Malley att trampa fel. Och det här har vi sett i flera matcher där folk har fått sparkar på ett visst ställe på benet, vilket gör att foten hänger inte med. Det är som att foten blir lite lätt avstängd. Jag har själv, det är lustigt, ni som har hört Öppet sinne vet att jag har klagat om att jag har lite strul med högerbenet. Jag har alltså tendinos i popliteus. Det är en muskel som ligger precis bakom knät som kopplar ner till vaden. Och jag har problem med högerfoten. Den blir jättegärna väldigt stel och ibland blir den lite lätt orörlig. Allt sånt här kan jag lösa på väldigt många sätt. Men jag vet hur det är när ett ben inte riktigt skjuter. Och det syns tydligt här att O'Malleys ben efter den sparken, den skjuter inte alls som den ska. Han får inte ner foten på rätt sätt. Foten vill inte reagera. Det är totalt knas med hans ben. Efter den sparken så har han så mycket problem. Så här är det verkligen bara hatten av till Marlon Vera. Han har alltså gjort någonting som har skadat Sean O'Malley så pass mycket att Sean O'Malley inte kan fortsätta. Så först var jag nog lite irriterad på Chito Vera över hans... blev jag lite irriterad över hans kanske beteende. Lite så att, så vad fan, han trampar snett och du är jätteglad. Men han får faktiskt Sean O'Malley att trampa snett på grund av den här sparken. Och det här kan ni gå tillbaka och titta i matchen själva, så kommer ni se att det är en low kick som sitter och direkt får Sean O'Malley otroliga problem. Och som sagt, det här har synts i fler matcher där folk har blivit sparkade på benet och sen har de problem att sätta ner foten. Foten vill inte hänga med. Det är som att den bara blir avslappnad. Det är någonting med nerverna där. När de har prickat den här muskeln så är det någonting med nerverna som gör att foten är inte med. Du kommer inte kunna ställa ner foten som du vill. För bara för att du lyfter ditt ben så kommer inte din fotsula vilja landa platt. Utan om du lyfter din fot, om du lyfter benet, då kommer din fot vilja egentligen teoretiskt sett hänga ner. Så om den blir avslappnad, men då får vi det som händer med Sean O'Malley. Att när han ska gå fram sen så rullar foten bara framåt. Och där åker han ju på en grov. Om inte han sliter sönder någonting där inne, så är det i alla fall en grov stukning som uppstår i foten. Nu får vi se hur allvarlig den här skadan är. Jag har inte sett någonting riktigt efter. Jag satt och tittade igår om jag kunde hitta något. Jag har inte hittat något speciellt. Bara för det så har väl all den infon kommit nu när jag sitter här och spelar in, alternativt när podden är släppt. Men så här. Den segern är 100% Marlon Veras i min mening. För han sätter en low kick som skapar det problemet att Sean O'Malley inte riktigt kan stå. Och då har man vunnit. Och det är verkligen som de säger i USA, fair and square. Det finns ingenting att kritisera över den vinsten. Det är Chito Veras vinst. Och jag kan säga att jag varit väldigt chockad först när jag såg att oj, det är verkligen low kicksen som förstör honom. Och det är det du går ut på. Plocka isär sin motståndare. Vilket han gör. Han jagar inte hakan. Men han sparkar sönder hans ben och Sean O'Malley kan inte fortsätta. Så grymt jobbat utav Marlon Vera. Alltså vilken prestation han gör. Superimponerande att lyckas få till det. Hade han inte fått till den här sparken, då är jag inte riktigt säker på att utgången hade varit som den hade varit. Men så kan man ju säga om en knockout också. Hade han inte prickat på hakan så kanske han inte hade vunnit. It's the name of the game. Det är hur du vinner. Det är det handlar om. Jag tror ändå att de här två kommer att bli matchade förmodligen inom en nära framtid igen. För jag tror att folk är nyfikna över den här matchen. Det finns den här, men vad hade hänt om? För jag tycker ändå att Sean O'Malley är... Sean O'Malley är otroligt duktig och jag tycker att han såg väldigt bra ut i den här matchen. Jag tyckte att han började på sitt sätt, ryckfintar som han gör. Han körde sin grej helt enkelt och Marlon Vera gick, ja, det var ett snyggt spel mellan de båda två. Det var väldigt, väldigt snyggt. Men man hade velat sett lite mer, såklart. Nu fick vi inte det och det är vad det är. Så Sean O'Malley, som nu är rankad, eller var då rankad 14, vi får väl avvakta och se vad som händer med honom här. Hur allvarlig skadan är. Är det någon skada överhuvudtaget? Eller liksom är det bara en stukning med skada, menar du? Har någonting bokstavligen gått sönder där inne? Eller är det bara någon form av stukning? Men han kommer ju såklart ta Sean O'Malleys plats. Han kommer nog flyga upp till 14 plats i rankingen. Och Sean O'Malley kommer väl ramla ner med Radvalishvili som gick i match. Kommer ju såklart vara kvar. Han mötte John Dodson precis, som var rankad 12. Så det kommer bli en liten rotation där på några fighters. Jag har ingen direkt så här drömfight utstakad där. Vem jag skulle vilja se mot Marlon Vera. Men jag vill såklart se honom mot någon högre rankad. Jag skulle gärna vilja se honom Jag börjar titta här nu. Kanske han mot Jimmy Rivera, här följer som Saul eller Cody Stamann, eller kanske Rob Font. Någon sån kanske. Det hade varit väldigt intressant att se. Men Rab får vi se, han kommer också jobba sig upp här nu. Det var också en helt skev match, alltså John Dodson, vilken förmåga han har att komma upp på fötter. Blir nedtagen men kommer upp gång på gång på gång ändå. Han är sjuk där. Men jag tycker även lite som Mange lyfte i kommenteringen, att han förlitar sig väldigt mycket på sin knockout, att han har blivit så bekväm att han skickar sina slag någon gång ibland. Han skickar dem inte för ofta, det är verkligen någon gång ibland. Och ja, han fick inte till det. Nu torskar han igen. Så vi får väl se vad som händer med John Dodson. Men med Radvalishvili tror jag kommer bli riktigt jobbig i den viktklassen. Ja, de kanske kan slänga ihop Merab och Chito Vera. Båda kommer från vinst på samma gala. Det hade varit väldigt spännande att se hur de löser den. Så vi får se. Jag tycker väl att det viktigaste att ta ifrån eller ta med sig här efter Marlon Vera och Sean O'Malley, det är verkligen att Marlon Vera sätter en brutal spark på benet som ja, skadar Sean O'Malley ordentligt, och Sean O'Malley kan inte fortsätta. För jag vet att diskussionen där ute just nu är väldigt mycket att det var bara en så kallad freak accident, men det är inte riktigt så. Det blev en freak accident på grund av någonting som Marlon Vera gjorde. Och han sparkade sönder benet på Sean O'Malley. Det händer inte jätteofta att det blir så där, men det händer. Och Sean O'Malley hade lagt ut en tweet som var humbled. Han har blivit ödmjuk här nu efter den här förlusten. Och ja, jag tror att det kommer bara göra honom bättre. För han, jag tror att alla fighters kan växa på förluster. Jag tror definitivt att man, att Sean O'Malley kommer göra det också. Så nu får vi se. Men en match till jag måste lyfta från det här kortet, det är faktiskt Daniel Pineda mot Herbert Burns. Herregud, vilken krucifix han sätter på honom. Och han verkligen plockar isär och smashar Herbert Burns. Herregud, det var länge sedan jag såg någon fastna i ett krucifix. Det är väl typ DC och Volkan Ozdemir tror jag som var den senaste. Men ja, han smashade på honom ordentligt och fick då en TKO-vinst i rond 2. Daniel Pineda har varit i UFC tidigare. Jag tror att det var sex år sedan, typ 6 eller 7 år sedan som han var i UFC. Men wow, vilken comeback han gjorde. Jag är väldigt nyfiken på vem Pineda kommer att få möta efter det här. För det är en väldigt spännande fighter som jag tycker definitivt att man ska hålla ögonen efter. Och det intressanta där är att hans öga hade svällt igen totalt. Så hade inte han lyckats avsluta Herbert Burns där som han gjorde, jag är tveksam att han hade fått gått ut till tredje ronden. Och då tror jag Herbert Burns hade vunnit, vilket hade inte varit korrekt någonstans. Men Danny Pineda tog segern, och vilken seger! Vilken seger han fick. Riktigt, riktigt snyggt jobbat utav Daniel Pineda. Det ska bli verkligen spännande att se vad han får för matchning efter det här. Otroligt spännande. Ska se, ska ta en titt på galan som kommer i helgen. Lite snabbt. Det blir såklart en kortare podd när det bara är jag som sitter här och pratar. Men ibland så får det bli så här istället för ingen podd alls. Och det är lite så jag såg det. Jag kunde välja då att ställa in podden, men så kände jag, det är fel. Här ska det inte ställas in podd, utan då får det bli solopodd. Frankie Edgar mot Pedro Munhoz. Det är det som är helgens gala. Den börjar 2:30. Udda när de lägger kort som startar 2:30 istället för hel. Men 2:30, 02:30, natten till söndag. Då rullar den igång. Frankie Edgar och Pedro Munhoz står för huvudkortet. Vi har Ovince St. Preux och Alonso Manafield som co-main, ifall det stämmer det som jag har här framför mig. Ibland kan det ändras, men det låter rimligt. Frankie Edgar har 23 vinster, 8 förluster och en oavgjord. Han kliver in med 2 stycken förluster i ryggen. Det är Max Holloway och det är Korean Zombie. Han möter då Pedro Munhoz från Brasilien som har 18 vinster, 4 förluster, en no contest, och han kliver in med förlust i ryggen mot Aljamain Sterling. Dessförinnan så besegrar han Brett Jones, Brian Caraway och Cody Garbrandt. Jag tror Jag kommer inte fördjupa mig i det. Jag tror att Pedro Munhoz vinner den här matchen. Och jag tror att Pedro Munhoz vinner den typ rätt så enkelt. Jag tror att han kommer att få till en ganska enkel vinst här i den här matchen. Jag tycker inte att Frank Edgar är lite ett minne blott av vad han en gång var. Gamet har gått vidare. Frank Edgar är lite där han är. Han kommer vinna någon match, han kommer förlora två. Men jag tror att lite hans... Det finns ingen titel för honom att hämta. Det tror jag inte. Frank Edgar syftar jag på då. Men alltså jag tycker att Pedro Munhoz istället har sett väldigt, väldigt bra ut. Även om han förlorar mot Aljamain Sterling senast, så tycker jag ändå att han har sett riktigt, riktigt bra ut. Så jag är nyfiken på Munhoz. Jag är nyfiken på att se hur Munhoz kommer att ta sig förbi Frank Edgar. Men som sagt, jag tror att det är hans. Det är hans match att vinna. Det är det det är. Så där har ni det. Det här var allt för den här gången. Följ mig jättegärna på Instagram @paulelvaje, så ska vi se om jag kan styra upp någon. Vi får se vad som händer till nästa vecka. Vad det blir för spännande i MMA-podden. Och hetsa Sebba nu att det är dags att sluta upp med de där grejerna och kom hem bara. Fan, podden behöver dig. Vad håller du på med där borta? Jag fattar att lite sol, att det är härligt att höra grekisk musik, lite sorba och grejer, men släng feta osten och hoppa på flyget nu. Kom hem. Hörrni, tack för den här gången. Passa på att njuta av solen. Det är inte jättemycket av sommaren kvar. Så sug upp alla de här D-vitaminerna och härliga solstrålarna som finns där ute. Så hörs vi nästa vecka igen. Glöm inte att dela. Tagga mig. Följ mig på Instagram @paulelvaje. Massa kärlek till er. Tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då!
Of I Like Radio. I Like Radio.